Och nu kör vi en bonuspodd.
Varmt välkomna till Per och Fredriks bonuspodd.
Ja, oh, kul att vara här igen.
Ja, faktiskt.
Jag sa just det innan att du är den andra jag poddar med som har lagt ut väldigt mycket papper på bordet.
Ja, och idag har vi slösat på regnskogar. Men det är mycket fakta.
Vi lovade att vi skulle podda om det här ämnet. Vad är det vi ska prata om? Det är Europas största vad?
Europas största tech-notering. Eller största notering
i år är det i alla fall. Ja, det är den största IPO som det heter med
finansengelska. Men man är lite oöverens om det faktiskt är en IPO eller om det bara är en direkt listning. Vad tycker du? Ska man kalla det IPO eller listning bara?
Ja, jag vet inte. Det där är ju svårt. Var liksom Spotify en IPO eller var det
Ja, sant.
Så är det. Jag vet inte. Men det är i alla fall kommit ett nytt bolag till Euronext Amsterdambörsen.
Och det är alltså, för att gå direkt på ämnet då, ja. det är sydafrikanska Naspers som ska särnotera, men de ska notera...
Spin-off på engelska, va?
Merparten av sina tillgångar i ett nytt bolag.
Ja, och det är de internationella tillgångarna eller vad, utanför Afrika.
Just det, precis. Och det är det mesta. Det de lämnar det de sydafrikansk-baserade verksamheterna kvar. I gamla Naspers.
Som är noterat på Johannesburg-börsen. Bara för att... Ja. För det tänkte jag komma tillbaka lite till.
Ja, därför det här är ju spännande på så himla många olika plan. Ska vi börja med att prata om noteringen? Ska vi liksom gå igenom det först?
Vi kör. Du har ju tittat mycket på innehållet. Jag har ju mer tittat varför man noterar. Och
ja, inte... precis.
Men vi skjuter väl in direkt. Eller bara ska vi dra... Berätta, vad är det som noteras? Vad får man om man...
Det man får, ja. Man får en väldigt, väldigt massa små techbolag och ja. Tencent.
Ja. Som är jättestort.
Gigantiskt.
Alltså, det är ju gigantiskt, hur man än vrider och vänder på det, men du får ett gigantiskt Tencent-innehav också.
Precis, och Tencent är värderat till 130 miljarder, något sånt.
Andelen som Naspers äger.
Andelen som Naspers äger, okej. Okay, ja.
Vilket gör att Naspers är värt ungefär 100. Så man får ju, det är inte ens värt hela Tencent-innehavet idag. Och sen får du allt annat också.
Just det. Så att
det är lite pudens kärna också varför man vill notera eller spinna av det här, för man har extremt mycket rabatt i bolaget.
Så en av huvudanledningarna är det?
Ja, det är en av huvudanledningarna. Men det kommer vi tillbaka till. Vad får jag nu då? För massor med små tech.
Vi börjar med det stora. Vi börjar med Tencent. Mm. En investering som Naspers gjorde 2001.
Ja.
Främsta tillgången är på WeChat. Som började som en chat-app som man sedan har byggt på och lagt på en jäkla massa annan funktionalitet i. Mest känd är väl betalningslösningen. Så att man både chattar och betalar med WeChat-appen. Och i Kina så använder snittkinesen WeChat 15 gånger per dag. Det är väldigt mycket. 300 timmar per år, säger man. Det är siffror som gör att man blir helt rätt ställd. Och 50% av alla minuter som spenderas på internet i Kina sker i någon produkt som Tencent har byggt.
Det är en gigant.
Ja, det är styrkan.
Ja, men det är
att de är så gigantiskt stora.
Och sen har de gjort allt så framgångsrikt nu. Vilket jag tycker är en del av de andra innehaven som har hamnat. De har ju köpt in mångt och mycket efter man gjorde Tencent-investeringen. Läser man lite mellan raderna och lyssnar mellan raderna när man lyssnar, så förstår man ju att man har ju fått oerhört mycket kunskap från just Tencent-investeringen. Inte bara att en gigantiskt bra investering med, jag har ingen aning, eller 60 000% eller något sådär. Det blir ju ohyggligt stora procenttal. Men man har fått mycket kunskap, man har kommit tidigt in och varit en, jag har ju sagt majoritetsägare, men de har ju inte varit, men man har varit en stor ägare tidigt, vilket gjort att man har haft tillgång till hela ledningen och grundarna och allt där. Och man har varit med hela resan på Tencent, vilket man har fått ett enormt nätverk av, som de har adderat på betalningslösningar och allting. I mångt och mycket det som du kommer att berätta om, vad den här Naspers spin-off-delen då, som man har Prosus över namnet, vad den mycket håller på med. Mycket, man har fått så mycket kunskap från sin första investering som man sedan kan sätta i rörelse i alla de andra investeringarna. Så man har ju sånt försprång, tycker jag, som investerare då, att man...
Ja, man kan väl lägga till där att för 10 år sedan så var det inte ens särskilt många som hade tillgång till internet i Kina. Och den strukturella utvecklingen har gått fantastiskt fort. Och när man då tittar på nya marknader så kan man se det här igen. Mm. Bland annat så Indien, en sån marknad som växer explosionsartat då, eller har gjort det i alla fall. Och man kliver över en väldigt massa steg som vi haft i västvärlden. Mm. Man kan alltså strunta i plastkorten. Utan i Indien betalar man med en app, och det gör man i Kina också. Mm. Det finns många ställen som inte tar kort eller kontanter, utan det handlar om att betala i de här apparna. Så de springer ju om oss i en väldigt, väldigt fart genom att strunta i allt det här gamla. Och det finns inget som bromsar dem. Det finns inga stora gamla institutioner som håller emot. Utan man går direkt på den nya tekniken. Och det gör att tillväxten blir helt fenomenal.
Ja, för man är ju gerad. Naspers har ju varit gerad mot emerging markets länder. Man är mycket i Europa, gjort mycket investeringar. Även i Centraleuropa, mycket Östeuropa, mycket Ryssland, Kina. Mycket Indien också har det ju varit. Då. Så det är ju marknader som underliggande, precis som du säger. Det genererar en stark tillväxt. Vad tycker du om portföljen av bolag? Om vi liksom tar bort det här gigantiska Tencent-innehavet, liksom, vad appelleras du av det de gör annars?
Ja, både och. Det är ju konsumenttjänster, de tittar egentligen enbart på branscher som går att förbättra genom att digitalisera. Konsumentbranscher som går att digitalisera och därmed göra bättre. Betalningslösningarna är ju så himla vackra för att de går att tjäna pengar på ganska snabbt. De skalar väldigt fint, och man pratar om nätverkseffekter och sådana saker som gör att varje användare blir mer värd.
Och sen lånar man ut, så är nu, ganska mycket. Eller liksom man tillför lånetjänster och sånt till betal.
Och det är där man tjänar massa pengar. Bara hantera transaktionerna är värt, för då sitter man på hela kundstocken. Men sen när man kan erbjuda en delbetalning så är intjäningen på det betydligt mycket bättre. Eller en fakturatjänst eller vad det kan vara.
Och det får du med, du får PayU. Jag vet, det tycker jag är jättespännande. Växer så det knakar. Jag såg Indiens siffrorna var helt galna. 2018 dubblade man ju i princip försäljningen.
Och där äger de 98%. Så det är helägt nästan då. Av nya process blir det.
Och där såg jag, det verkar man ha gjort en jättebra investering. Det är ju inte bara Tencent, den är ju enorm i sig själv att den är så extremt framgångsrik. Men det känns ändå som att man har varit en väldigt duktig investerare, för PayU såg jag någon värdering. Det var Citigroup hade värderat det. Jag tror att det är över 5 miljarder dollar nu. Eller delar av det. Hela betalningslösningarna man håller på med på Naspers är värt ganska mycket. Bara den delen. Den är en av flera ben då, i verksamheten då.
En bra grej som de gör, de fokuserar på en lokal marknad i taget och ser till att bli störst. Det har de sett tidigt då, och mycket tack vare erfarenheter från Tencent.
Är det några andra investeringar du gillar som de gör?
Ja, men sen är det ju leveranser av mat som är en stor grej, och Delivery Hero. Där är man inte majoritetsägare, utan man äger typ 20, drygt 20%. Det är noterat, och Naspers var med och tog det till börsen då. Kanske inte lika lätt att se hur det här ska bli jättelönsamt. Det växer ju så det knakar liksom, och även här fokuserar man på omogna marknader, inte västvärlden. Men det är inte en riktigt lika attraktiv affärsmodell. Det handlar om att leverera mat. Det är väldigt, väldigt basic. Och tjänsten i sig är fantastisk. Det tillför en väldigt, väldigt bra värde för kunden. Men hur det här ska bli jättelönsamt, det har jag lite svårt att se. Det är ju liksom 6000 personer på en cykel som ska leverera sushi eller något annat. Så jag är lite mer tveksam till det faktiskt. Jag vet inte, vad tycker du?
Jag tycker det finns så mycket i det här som är spännande. Och vissa delar kanske inte lika spännande. Jag gillar att betalningslösningarna känns jättespännande. Och det verkar man göra det väldigt bra. Man är stora i Ryssland och nu har man ju köpt Avito. Delen också från Vostok, New Ventures heter det väl?
Just det.
Ska inte säga fel. Det gjorde man ju nu. Och där är man ju inne tidigare med den här sociala plattformstjänsten Mail och Ru. Som man äger, man köpte 30% av kvar 28. Någonting som också, när man läser om det, har varit en jättebra affär. Man betalar 160 miljoner dollar tror jag. Idag värderas hela bolaget någonstans mellan 1,5 till 1,7 miljarder beroende på hur man ser på värderingen. Så det känns som, och det var en investering man gjorde 2006. Så man har ju gjort tycker jag, bra investeringar på vägen. Man fick bort mycket kapital. Man sålde ju av 2% i Tencent mars. Mitten på mars 2018 då, som man fick runt 10 miljarder US dollar för. Prata nästan 100 miljarder kronor då. Vilket man har i Naspers en ganska stor kassa kvar där. Men man, det känns som man var duktiga på att återanvända kapitalet och göra bra investeringar, för man har det här investerarnätverket. Och man har ju även gjort investeringar tillsammans bredvid Tencent. Nu, det var ju väldigt, man är ju duktig på Indien. Där har man satsat mycket. Det tycker jag Naspers är väldigt duktiga. Även kineserna är ju duktiga där. Men för det gjorde man ju den här Flipkart-investeringen. Mm. E-handlaren. Och det gjorde man ju vid sidan om. Det tog man ju 10% av bolaget tillsammans. Och sen var Tencent där inne också med sin finansiering och även japanska Softbank.
Och det här skedde ju alltså för länge när penetrationen fortfarande var väldigt låg. Det fanns egentligen inte infrastruktur för det här.
Nej.
Det är väldigt, väldigt tidigt.
Man har varit inne, det är ju, man har varit med och skapat, tycker jag, hela infrastruktur. Och det där sålde man av till Walmart för en jättebra peng. Så man har ju varit inne och gjort historiskt väldigt bra investeringar, tycker jag. Man har haft en väldigt bra känsla. Och lite igen, man gör mycket med Tencent och utnyttjar de här gamla nätverken. Och även med Softbank liksom. Så man är ju på något sätt högst upp i värdekedjan. Där du liksom, ja.
Det är man, verkligen. Men om man ska dela upp det är alltså tre, för att försöka vara tydlig då. Ja. Det är betalningstjänster, fintech.
Ja.
Det är radannonser och då är Avito en av dem.
Ja, det är lite Blocket, varför då?
Ja, Blocket, det är ett Blocket. Ja. Men det finns även andra appar som Letgo till exempel, som är en lokal marknadsplats. Man fotar grejer man vill bli av med. Och det är så här, det var inte självklart att det skulle explodera och bli jättestort. Men det blev det. Men man möter också konkurrens. Facebook har ju Marketplace till exempel. Och det är exakt samma sak. Men det funkar. Och sista då, matleveranser. Det är de tre stora. Och alla är nischade mot konsumenter.
Oh, men sen tycker jag de har en liten spännande del ändå. De har ju den här, då måste jag ju titta, Make My Trip. Man har ju lite mot resor.
Just det.
Olika reselösningar då, för att, och här är ju också mycket mot Asien då, för man förväntar, det blir mycket större medelklass i de asiatiska länderna nu. Det växer ekonomin mycket, medelklassen växer väldigt mycket, de är hungriga på att ut och resa. Tyckte jag också, för jag tittar bara på Make My Trip, de är ju väldigt stora i Indien och där växer man nu, så jag senaste kvartalet med 40% på försäljningssiffran då. Så det finns mycket underliggande sådana stora demografiska trender som jag tycker man fångar upp just som resandet. Tror jag kommer att öka explosionsartat från Asien till Europa eller vart som helst nu.
Det blir ju gemensamt i alla investeringar de gör då, i och med att det är marknaden som växer så fort, så får man ju som fantastiskt medvind bara i det.
Men allt är inte lönsamt än. Det tycker jag man ska ha i bakhuvudet.
Väldigt viktigt att poängtera.
Men hur som helst, det blir, får ett stort market cap, sannolikhet, som bara Tencent i havet då är värt norr om 100 miljarder dollar. Det kommer ju bli någon form Europas största tech, internet tech bolag.
Men du, varför väljer de Amsterdam? Det är kanske inte självklart.
Dels förstår jag, så finns det vissa, man har flera huvudkontor där till vissa av verksamheterna. Exempelvis Payu som vi pratade om. De har huvudkontoret. Det ligger inte i Amsterdam, det ligger i Holland eller Nederländerna då. Så man har hänvisat till att man väljer Amsterdam för att man har stora delar av sin verksamhet och att det blir naturligt då, som börsnoteringsplats. Och sen finns det elaka tungor som säger att man har valt Amsterdam för att regleringen är inte lika hård. För man gör ju samtidigt en ganska, jag har tittat lite på det, men väldigt komplicerad ägarstruktur med och en aktier och det är olika röstvärden, det är 1000 för ena och en aktie, en röst för en aktie. Och det finns någon komplicerad struktur bakom, om Naspers skulle komma under 50% av röstvärdet så kommer man att kunna justera det och sådär, så att de inte gör det. För man, och det tillåter man på Amsterdam-börsen, den strukturen då. Och då menar elaka tungor, därför väljer man Amsterdam-börsen, för man kommer ju bli en av de absolut största bolagen där. Vi har Royal Dutch Shell, vi har, så det tror jag är lite bakgrunden då.
På ren svenska alltså, så kapitalet flyttar man in i det nya bolaget, men rösterna ligger kvar i det sydamerikanska, ja, Naspers.
Och det kan man ju ha mycket teorier om. De säger själva att de inte vill att det ska, man ska kunna få några aktivistfonder ska komma in, och man läser dagligen om ABB nu och det ska börja styckas då, så man inte styckar upp den här Tencent-delen och så då, att man vill kunna säkerställa ägandet, för det är så viktigt då. Och det finns säkert en grund för att man vill försvara att inte det styckas upp och sådär, och det skulle väl synliggöra mer värde, men det kan ju finnas jättemånga intressenter som ligger bakom och trycker på att det inte ska vara möjligt.
Så, men lite grann så är målbilden här att behålla äta kakan. Vad säger man? Behålla kakan och äta upp den också.
Ja, men det är det.
Man vill ha fler investerare, ja, för att minska rabatten.
Ja, och fler investerare får man, för det tycker jag är jätteintressant. För Johannesburgbörsen, det är emerging market. Emerging market är ju inte så stor del av hela världens börsvärde. Det är ungefär 9%.
Och det är alltså där Naspers är noterat idag i Sydafrika?
Naspers, det ingår i ett antal emerging markets-index och så. Så det attraherar en stor del av emerging markets-pengarna. Men det är massor med andra problem. Dels är ju bolaget lite för stort. Det är ju 25% ungefär av market cap på Johannesburgbörsen, som är en tillväxtmarknadsbörs. Det är ju massor med regleringar kring fonder och fondägare. Du får bara äga max 10% ditt innehav i fonden och sådär. Och aktien har ju gått jättebra nu under en 20-årsperiod eller 15-årsperiod. Vilket gör att du som fondförvaltare har fått sitta och sälja av, för att aktiedelen har sannolikt blivit lite för stor. Du kan inte ha lika stor del som du är i index och så vidare. Och vad man gör nu är ju smart. Nu sätter man alltså på en utvecklad börs. Man sätter det i Europa. Det är inte techsektorn är särskilt stor när man blir en stor aktör. Du kommer ju liksom, ja, plötsligt kommer du åt 90% av kapitalet som finns ute i världen för investeringar, som i huvudsak investerar på utländska börser. Så det känns lite som att man gör ett litet reptrick. Man försöker, man äter kakan, man har den kvar, man sätter det där. Man räknar med att kapital som man inte har kunnat nå tidigare, de ska skala upp bolaget och ta bort den här gigantiska rabatten som är då, och genom att det ska skapa intressen. Det kommer ingå en himla massa nya index. Allt man spekulerar i, Naspers tror själva, jag kollar i prospektet, de pratar om Stocks 50-index, ett flaggskeppsindex i Europa här, för som även är derivatindex. Det är Stocks Europa 600-index, det är olika teknologiindex och olika index från de utvecklade marknaderna. Så du kommer ju, du går ju liksom från, om du har haft kapital stort som ett fotbad, så kommer du nu till en riktig swimmingpool.
Det är ganska bra jämförelse.
Ja, så lite så. Så det tror jag också ligger bakom, att kanske just Amsterdam legalt, och sen att du vill komma till Europa, för det är inte så mycket tech. Du blir ju en av de säkerligen 10 största internetkonsumentrelaterade bolag, där du har allt ifrån Facebook och sen hela vägen ner till jättemånga aktörer. Så du blir ju ett stort bolag.
Lite för att sätta storheter på det här. Just nu så handlas alltså Naspers till ett pris som är lägre än bara värdet på Tencent.
Ja.
I innehavet.
Och sen har du allt annat då, det vi pratar om nu.
Ja, exakt.
Och sen har du all afrikansk verksamhet som är både telekom och media och ja, betalt tv och sportkanaler och you name it.
Och då, om man bläddrar lite i den här presentationen som finns tillgänglig, då, för varje 5% av rabatten som man drar bort, eller procentenheter, så ökar värdet med 8,5 miljarder. Och då blir det ganska självklart varför man gör det här också. Sen har jag en liten annan fundering på varför man gör det just nu. De försökte ju tidigare, det var något som gick snett i somras när de skulle göra det. Men det är ju faktiskt, Kina är ju en av de marknaderna som är hårdast konkurrensutsatt om man tänker på tech och nya lösningar. Det innebär ju att Tencents framgångar kanske inte alls blir lika stora i framtiden. Och det där ligger redan i prognoserna, att marginalerna inom i alla fall 2/3 av verksamheten inom Tencent faktiskt, ja, de tappar på marginalen i rörelsen, och då kan det vara rätt tacksamt att göra det här nu på en gång innan det börjar synas i siffrorna på riktigt. Egentligen bara på annonsering som de väntas tjäna mer pengar. De övriga delarna så förväntar man sig press på marginalen.
De har blivit för stora.
Ja, det har blivit uppenbart för väldigt många att Kina är en fantastisk marknad att satsa på. Då blir konkurrensen högre. Så det tror jag kan vara en anledning också att man gör det här just nu.
Ja, den är nu kanske det blir bra för börsklimat, sentimentet har ju bara förändrats nu på någon vecka och så här. För jag tänker lite, Alibaba ville ju, de skulle ju göra en dubbellistning, eller de är ju listade på nu i USA, och nu, de vill ju lista sig i Hongkong här och ta in 20 miljarder dollar på den listningen, vilket man nu har skjutit på framtiden för att man, ja, klimatet har inte varit bäst i Hongkong av flera anledningar nu, de här massiva demonstrationerna som har varit. Och det känns ju lite likadant, bara dra parallellen. Där sätter man också bolaget på något sätt på där man, den största marknaden är kinesisk, och man kan dra vissa paralleller, tycker jag, med ditt Tencent resonemang att ja, marginaltoppen kanske är
nåd,
ja, på något sätt, och därför väljer man att ta in massor med pengar nu när man fortfarande kan då. Vi får ju se hur den fortgår, den vaknar säkert till liv igen. Alibaba, noteringen på Hongkongbörsen, det tror jag. Den är, det är för övrigt Tencent då är noterad. Den är inte noterad i USA utan på just Hongkongbörsen.
Just det.
Den mest frekvent handlade aktien där. Men vad tror du? Blir det, tror att det blir framgångsrikt nu då? Det är onsdag nästa vecka, pratar man om att listningen ska ske.
Det tror jag. Jag tror att absolut att det finns förutsättningar.
Hungrar investerarna efter ett nytt stort internetbolag,
ja, jag tror
i Europa?
Väldigt mycket på det här, de tekniska faktorerna som du förklarade här tidigare. Sen så är det lite svårt att se om man som småsparare ska ge sig på det här. Frågan är om man inte måste köpa Naspers innan uppdelningen. Eller uppdelningen innan process särnoteras, eller vad fan man ska säga.
Ja, men det har jag stött på i många analyser som jag tittar på, att man borde ha köpt det kanske för några månader sedan.
Ja.
Uppenbarligen känns det som, för det verkar vara bästa traden, tror de flesta.
Jag tror nog att det är vägen att gå om för att verkligen få uppsida i det. Nu vet vi inte hur det går första handelsdagen. Men det ska ju lagga ganska bra om man inte diskonterar det här första dagen, tänker jag. För värdena finns ju där. Det går att läsa på, det går att planera, det går att räkna, det går att göra allt det här. Det finns folk som har gjort det i flera år säkert. Så att man ska hinna, det undrar jag som privatsparare. Då kanske man ska göra nu.
Ja, och framförallt tänker jag, för jag tittar vilka som är rådgivarna på den här, som den är så gigantiskt stor, så är det ju naturligtvis de riktigt stora amerikanska, men det är Goldman Sachs, Morgan Stanley och JP Morgan. Jag menar, du kan inte hitta någon mer namnkunnig skara nästan. Som jag menar, när de kommer ut i sitt investerarnätverk och institutionerna där, då har man ju i princip bearbetat det som finns att bearbeta liksom. Så det känns väl lite som du är inne på, att det, ja, man kanske skulle ha köpt det innan.
De som kan räkna har redan räknat på det,
ja,
kan man säga.
Så tror jag det.
Och sen så just det här med att de små verksamheterna, eller de snabbväxande, för de är inte så små, men jämfört med Tencent. I och med att det inte är någon vidare lönsamhet i dem, så i ett sämre börsklimat så kan det mycket väl vara så att det är svårt att sätta så mycket högre värderingar på det här. När man gör privata liksom kapitaler, vad säger man? Man tar in kapital i rundor. Så går värderingen från 1 miljard till 1,5 miljard, och det är samma investerare som liksom budar upp sitt eget förra bud, så att säga. Vilket blir svårare i en publik miljö, eller man ska säga.
Ja, det var några sanningens ord faktiskt. Vi får ju se. Jag tycker det blir spännande hur som helst. Det som får in det blir lite sektorförändring i europeiska index, och det kommer sticka ut lite, och det tillför någonting, tycker jag. Något spännande.
Verkligen.
Som inte finns idag noterat ute i Europa. Och så det blir kul att följa, tycker jag, Europafonder och sånt, och se hur de väljer, hur mycket de tar in, för frifloten är inte jättestor och sådär. Men jag tror ändå att det kommer bli hyggligt framgångsrikt. Det känns som det.
Har du träffat några fonder som äger Tencent? Eller har du pratat med någon som sagt någonting om, för det är ändå där det stora värdet finns. Vad är liksom er känslan kring Tencent? Har du hört något?
Nej, många gillar ju Tencent. Det har ju varit en success story. Men jag träffar ju många som har varit trogna Tencent, som har haft det 10 år. Och, ja, men du vet, det har gått upp 700%, 1000. Ja, men du vet, det har gett jättemycket avkastning till fonden. Liksom.
För värderingen är ju jämfört med amerikanska techbolag relativt låg.
Ja, visst. Men de som har varit där länge gillar det, för att det har varit en success. Sen har det gått lite halvdåligt nu sista. Det har varit mycket strul med de här med spellicenser och dylikt nu de sista åren och sådär. Det sista året i alla fall. Men folk är ju fortfarande tycker jag. Väldigt sådär. De gillar det och tycker det är innovativt och de har gjort mycket rätt historiskt och gör mycket rätt. Och gör mycket, de gör ju mycket investeringar också. Jag menar, Flipkart var de inne i och de har ju ett VC-ben eller liksom ett investeringsben som blir allt större för man har så stort kassaflöde och sådär. Så det är, jag tror att de jag pratar med är ju inte direkt negativa överhuvudtaget till det. Utan, men det är klart, bolaget kommer väl inte se ut som det gjorde kanske för 10 eller 15 år sedan. Det känns som att det transformeras ständigt. Och bara hoppas att de gör rätt grejer, men det är klart. Det är som du säger, det är hård konkurrens. Kina kanske börjar bli mättat och det är inte riktiga tillväxten längre. Det är kringtjänster, betaltjänster och hela den biten då. Och man gör mycket i Indien och sånt. Då, så man, och där konkurrerar man inte med särskilt mycket indiska bolag. De är ju inte där liksom. Det känns som Indien har blivit en plats för amerikanska och Naspers och Softbank och de kinesiska stora bolagen som drar igång väldigt mycket där. Spännande. Jag följer det här väldigt. Jag tycker det ska bli jättekul att se hur det nu blir. Och sen om man lyckas bli av och om det blir något skolboks exempel att man får bort den här stora rabatten som vi har pratat om. Och framförallt se hur utvecklingen, hur pass aktiv man kommer vara nu med dels förvärv inom process och ja, börja se vad man gör för affärer och sånt.
Det man får hoppas är väl egentligen en stabil utveckling för sig Tencent. Så att, ja. Så att det värdet är relativt konstant. Så man kan få se det som händer i PayU. För är det inte det och det börjar knacka i Tencent, då kommer ju återigen de här fina små mindre bolagen att grumlas av det. Så det hoppas jag att Tencent kan hålla,
att den håller.
hålla vind i seglen så att det inte blir samma sak igen så att säga.
Nej.
Fast av en annan anledning. Toppen!
Spännande! Då håller vi tummarna. Då tittar vi på onsdag.
Just det, 11 september är det alltså dags. Då kommer Process att gå och handla första gången.
På det kommer det gå att göra och sen dagen efter börjar man kunna följa det. Och sen börjar det ramla in i olika index beroende på vad man har för indexregler. En del kommer in i direkt för att det blir...
Ja, för det tar lite tid. De ska
det tar tid och en del det kommer in i marknadsindex för att det blir noterat. Och en del index är portföljkaraktär som Stocks 50. Det kommer inte komma in direkt tror jag. Och lite sådär. Så det kommer lagga hit och dit. Det kommer ta något kvartal eller några kvartal så kommer man att kunna se alla index och indexprodukter och indexfonder och aktiva fonder. Liksom hur de bara skruva om då för att då är det helt plötsligt med på radarn.
Det kanske det man ska hoppas på är att det faktiskt inte alls går något bra. Och att Process faller när den väl noteras. Och att det sen, när den stora indexdrakarna ska börja räkna på det, att den faktiskt återhämtar sig efter det då. Okay. Det vore ju ett guldiga läge för oss.
Vi får
små
se.
Skuttar.
Den som lever får se, som jag brukar säga.
Ja.
Tack för idag, det är fredag. Jag tycker vi rundar av nu så vi får lite fredags eftermiddag.
Ja, det gör vi.
Bra.
Hej, hej.
Hej.